Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej, då är det podd-dags igen.
Yes, Dumpen, podden.
Just det. Mm. Jag heter Patrik.
Och jag heter fortfarande Sara. Mm.
Idag tänkte vi köra en specialpodd. Vi besöker Vonsa. Och står Vonsa för, Sara?
World of No Sexual Abuse.
Bra.
Mm-hmm. Och vi har med oss Maja.
Just det.
Maja Kopfeldt.
Maja Kopfeldt, ja.
Yes. Och vem är du?
Ja, jag heter Maja Kopfeldt och är legitimerad psykoterapeut. Och vidareutbildar mig även till sexolog och jobbar för Vonsa som är nystartad i Göteborg. Vi har funnits i Stockholm väldigt länge men har precis startat upp en klinik i Göteborgsområdet eller Västra Götalandsregionen och där är jag verksamhetschef. Och ja.
Spännande.
Precis.
Ja. Varför bestämde ni er för att öppna i Göteborg?
Egentligen har det varit en tanke för hela, liksom hela tiden att vi ska finnas liksom nationellt. Men det har varit alltså att bygga upp den här kliniken har tagit några år och det har varit väldigt intensivt. Och man har känt att, liksom att det har tagit några år innan man har kommit hit att man expanderar så att säga. Mm. Men det är framförallt att det finns ju egentligen ett behov för specialistkliniker för sexualvåldsutsatta i hela Sverige.
Varför finns ni inte i hela landet?
Ja, det är en bra fråga. Det är ju Gita Rajan som är klinikchefen som har startat upp det. Och det kan hon säkert svara på bättre på de frågorna. Men det har ju varit... behovet ska man säga, finns i hela landet självklart för att ha specialistkliniker för sexualvåldsutsatta. Men det har inte funnits resurser. Mm. Vi är ju en stiftelse som har varit helt beroende av bidrag och tidigare har det varit mer mindre bidrag och nu är det från Socialstyrelsen då som har skänkt ett större bidrag i år vilket har gjort att man har fått möjlighet att starta upp i Göteborg.
Men ni faller inte under vanliga sjukvården då eller?
Jo, vi är en klinik så att säga men vi har avtal uppe i Stockholm med regionen där men inte i resten av. Vi håller på att försöka skapa olika vårdkontakter här i och avtal i Västra Götalandsregionen också.
Men vad är det ni behandlar exakt?
Vi behandlar ju icke-akuta fall inom, som har varit utsatta för sexuellt våld. Det är ju, eller sexuella övergrepp. Och tittar man på våran patientkategori så är det ju de som varit utsatta för ganska... liksom, som har. Det finns ju en bra vård upplever jag självklart. Det finns jättemycket psykiatri som fungerar runt om i landet. Men när man tittar på den här målgruppen som har liksom upprepade sexuella övergrepp i barndomen så är vården väldigt, liksom, dels är den väldigt ojämn och den brister många gånger i att man kan ha tur att träffa en behandlare som kan mycket om det här eller har intresse av det. Men annars är man ju mer fokuserad på symptom idag inom psykiatrin. Och de här personerna som har varit utsatta för liksom, många sexuella övergrepp och liksom, har flera problematiska erfarenheter med sig från detta. De behöver ju ha en specialist som verkligen liksom förstår sig på den typen av behandling och vilka svårigheter som kan uppkomma och hur liksom skadorna ser ut efter sexuellt våld.
Finns det fler kliniker för icke-akut specialiserad vård för sexualbrottsutsatta?
Vi är den enda som jobbar utifrån de tre som är liksom forskningsinriktad. Mm. Och vi står ju på tre ben, så det är forskning, behandling och utbildning. Mm. Och vi är den enda kliniken i Sverige som jobbar, som är specialistklinik inom detta.
Mm.
Sen finns det ju självklart så att man inom psykiatrin behandlar olika symptom.
Mm.
För som dissociation eller PTSD och så vidare. Så, men vi liksom tittar ju på helhetsgreppet då.
Mm. Vad är dissociationen för de som inte vet?
Dissociation är ett symptom på trauma som är väldigt vanligt för när man har varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen. Mm. Och det bygger egentligen på att, om man enkelt ska förklara det, så kan man säga det nästan som att man splittar upp, liksom man lämnar kroppen under ett övergrepp. För ett barn har varit utsatt för ett övergrepp är oftast, det är så oerhört traumatiskt. Man klarar liksom inte av den ångesten.
Mm.
Så det bidrar, och då skapar man, alltså man börjar dissociera kallas det för. Att man liksom, många får liksom bilder av ett utanför kroppen perspektiv, att man ser sig själv ovanifrån. Andra kan liksom stänga av, man kan freeze, att man liksom helt stelnar till och försvinner liksom ur medvetandetillstånd under en liten period.
Mm.
Och det här blir väldigt problematiskt när man har varit utsatt för många övergrepp och dissocierar väldigt tydligt, för att då blir de minnena av en annan kvalitet. Och då blir dissociationen, det är ett så stort begrepp så det är så svårt att förklara enkelt. Det kan te sig på väldigt många olika sätt, men när man dissocierar väldigt mycket i sitt vuxna liv, så skapar det oerhörda problem för patienten, och det behöver behandlas på ett specifikt sätt.
Är det väldigt vanligt för sådana som har utsatta?
Ja, det är det. Det är ett vanligt...
Går det att bota?
Ja, det går att behandla skulle jag vilja säga. Mm. Jag är lite känslig för ordet bota. Det går absolut att behandla via... Det beror på graden av dissociation, alltså hur, och graden av dissociation beror väldigt mycket på graden av övergrepp.
Mm.
Det är väldigt direkt kopplat till det. Och när jag pratar grad av övergrepp så pratar jag alltså när övergreppen har börjat, vilken tid, alltså ålder så att säga, hur länge de har pågått. Hur, om det liksom har varit penetration eller inte, hur man har blivit tystad som barn, om man har blivit skrämd, om det har varit tvång med. Och man är liksom, ja, det är väldigt många olika delar som påverkar graden av dissociation.
Mm.
Men man kan även dissociera vid ett vanligt trauma, som alltså man kan drabbas av det vid ett annat trauma också. Men just pratar man dissociation i relation till vad det är som vanligast, så är det absolut sexuella övergrepp i barndomen. Det är där man märker det som mest.
PTSD sa du också, va?
Mm.
Vad betyder det, eller vad innebär det?
Posttraumatiskt stresssyndrom står det på för.
Mm.
Om man kan tänka, när jag tänker på trauma, när jag tänker på liksom, en person då som varit utsatt för väldigt många övergrepp under barndomen, då är det många traumatiska minnen. Och man kan tänka kring minnen som någonting som vi har liksom minnen från förr. Vi vet att liksom vad vi varit med om och så vidare. Men när en patient kommer in som är väldigt kraftigt traumatiserad av sexuella övergrepp och jag frågar någonting om barndomen, då säger de oftast att jag minns ingenting. För att allting är, man brukar säga att det är helt ostrukturerade minnen som blir. Och de flesta traumatiska minnena då, de är inte lagrade som proceduriska minnen. Utan de traumatiska minnena har en helt annan kvalitet. Och det gör att när man behandlar ett minne, då jobbar man med att gå tillbaka till det minnet. Och för att ett PTSD-minne då, så att säga, ett minne som man liksom får PTSD av, då är det någonting som liknar den situationen man var utsatt för. Och då får man något som kallas, det kan vara en trigger då, att det kan vara en doft eller något namn eller en person. Eller det kan vara precis vad som helst som triggar, och då får man en flashback. Och då hamnar man i samma tillstånd som man upplevde sig i när minnet skapades. Och har du då haft ett väldigt traumatiskt minne att du varit utsatt för ett övergrepp, så samma liksom, rädsla eller skräck känner du vid det tillfället fast i nutid. Så att det är att PTSD, att man kan liksom inte sortera minnena i tid. Kroppen förstår inte att det här hände för länge sedan.
Är det behandlingsbart?
Det är behandlingsbart, absolut.
Mm.
Det är det.
Vad är det som styr hur svåra konsekvenser det blir efter ett övergrepp? Eller flera?
Ja, det är jättemånga bitar. Man kan säga att alla sexuella övergrepp skapar konsekvenser. Så om vi börjar där. Sen handlar det om graden av konsekvenser. Det är, nu, jag är specialiserad på incest. Och när man tittar där så handlar det ju om närhet till förövaren till exempel. Att vi vet att ju närmare förövaren är, desto mer traumatiskt blir det. Man är bunden till den här situationen på ett annat sätt. Det är penetration. Har det varit penetration eller inte? Har det varit en manlig förövare? Hur har man blivit tystad? Vilken grad av smärta har man upplevt under övergreppet? Hur länge har de pågått? När har de börjat? Har man upplevt en egen ofrivillig sexuell respons vid övergreppet? Det är också kopplat till mycket skam, vilket många gör, som är helt naturligt. En ofrivillig, alltså kroppen reagerar. Hur har det här hanterats? Har man liksom sagt det till någon och den personen eller en annan förälder har känt till det till exempel? Det är också oerhört liksom traumatiserande. Så det är så många faktorer som påverkar hur traumatiseringsgraden ser ut.
Är det skillnad mellan en manlig och en kvinnlig förövare?
Ja, det är skillnad på manliga och kvinnliga förövare. Dels, vi kan ju börja med att tittar man utifrån förövarbiten, så är det ju verkligen, det är ingen genusfråga, det är en könsfråga. För det är 90% av förövarna är män och
10% är
kvinnor.
Ja, det är en så stor skillnad.
Ja. Och 90% av offren är kvinnor. 10% män. Så att här har vi verkligen en könsskillnad så att säga, som är reell. Men de agerar väldigt, de agerar lite olika. Och kvinnliga, det är ovanligare så att säga med kvinnliga förövare, så att det finns inte riktigt lika, jag kan inte svara exakt på vad skillnaderna är, men det är olika hur man, hur övergreppens art ser ut lite grann. Det är lite skilt.
Hur gör man för att komma till Wonsa? Hur gör man för att få behandling hos er?
Ja, man, idag så fungerar det så att man ställer sig i kö.
Mm.
Och vi har ett kösystem. Det är 1500 patienter cirka i kö idag.
Hur många behandlare samtidigt?
Ja, vad kan det vara? Oh, vilken bra fråga. Den får jag återkomma till. Det kan jag svara på. Det vet jag inte hur det ser ut i Stockholm. Men det är väldigt långa behandlingar. Det är ju det som krävs så att säga, för när man har den här traumatiseringsgraden så måste man känna att man får liksom finnas i den här kontexten under en väldigt lång tid.
Mm.
Så det är inte så liksom, det är inte liksom 10 gånger och sen är det ute i vanliga fall, utan vi har, man brukar tänka sig att i våran grupp som vi pratar om, eller hur körsystemet ser ut ungefär, så ser vi att det är 10% som är alltså enklare då sexuella övergrepp, eller som vi kallar då, där de är på steg 1 liksom. Det har varit ett sexuellt övergrepp men man har haft en stabil tillvaro innan och kanske en stabil tillvaro efter en singelvåldtäkt till exempel. Och sen är det 10% som är väldigt svåra fall där man har varit utsatt för trafficking eller man har blivit såld som barn eller har sex som självskadebeteende, kan jag tänka mig, den målgruppen som era förövare då har träffar. Och sen så pratar jag ungefär 80% som är alltså sexuella övergrepp under barndomen eller incest då. Och den gruppen är ju den största. Och det är ju liksom, incest är ju så mycket vanligare än vad folk tror i samhället. Vi pratar ju att 1-2 barn i varje klass har varit utsatta för incest. Det är så mycket vanligare än vad vi liksom tror så att säga. Så att den gruppen är ju störst och det märker ju vi.
Mm.
Och det är också de som har varit in och ut i vården så mycket och fått olika typer av kortare behandlingar och liksom någon traumabehandling eller någonting. Men de har liksom inte upplevt att de har fått någon som har förståelse om deras bakgrund när det gäller de sexuella övergreppen. Och det är att ha förståelse kring vad man kan uppleva så att säga när man har varit utsatt. Det är så otroligt viktigt som patient att känna att behandlaren kan liksom stå pall för det som kommer.
Mm.
För många vågar ju inte berätta.
Nej.
För man är rädd för att behandlaren inte klarar av det. Och med goda skäl. För många de har erfarenheter också som är där behandlaren inte har helt enkelt klarat av att ta emot materialet.
Men vad är åldern på era patienter? Tar ni även mot barn? Eller
ja,
är det
gör vi.
Ja. Mm. Är det lättare att behandla om man kommer in i tid så att säga?
Ja, det är det absolut. Här är det ju så otroligt. Där är ju den enorma vikten av att komma in i tid så att man får en traumabehandling. För att en singelvåldtäkt så att säga i 16-årsåldern kan ju leda till att man börjar sälja sex. Eller att man hamnar i ett väldigt destruktivt beteende eller en destruktiv relation. Eller för att det är skadan liksom finns där, men man behöver läka den ganska fort. Och där vet ju vi att ju tidigare du kan få alltså en behandling efter en våldtäkt, en vanlig som singelvåldtäkt så att säga, desto bättre är det, eller större chans är det att man blir helt då, som säga, behandlad och kan gå vidare utan någon form av skada.
Men får man vänta då i 20-30 år att ta tag i det? Går det fortfarande eller blir det fortfarande bra resultat?
Ja, det vi ser när man har väntat väldigt länge, är ju jag som tittar då liksom just när det gäller utifrån incest, när vi ser att man har väntat väldigt länge så har ju skadorna blivit liksom att man kan nästan se ibland när man intervjuar en ny patient att det kommer en ny våldtäkt per år.
Mm.
För de, liksom man har det hamnat i situationer som har blivit problematiska för man har inte lärt sig hur man ska skydda sig i olika situationer eller hur... Ja, det finns också massa olika, det finns liksom inget enkelt svar på den frågan varför man hamnar i de situationerna, men man behöver hjälp liksom. Och man behöver få behandling så snart som möjligt efter övergreppen har, alltså helst direkt efteråt när man har lämnat för sin förövare eller hamnat utanför den situationen.
Hur lång tid kan det ta innan man kommer att fråga för en behandling? Alltså den här kön är ju lång, hur lång är det?
Ja, det är jättesvårt för oss att säga då utifrån hur lång tid det tar. Men idag så tänker jag cirka, alltså, vi pratar ju 4 år kanske ungefär som är. Det är ju utifrån hur många behandlingarna blir innan, hur många, det är våra resurser också. Vi är ju helt beroende av resurser. Vi har ju varit beroende av gåvor tidigare och månadsbidrag och så vidare. Utan vi behöver ju verkligen få en stabil finansiering för den här verksamheten. Så pengar är ju A och O att man ser.
Så hade ni haft resurser så hade ni kunnat finnas.
Så hade vi kunnat finnas, ja, ja precis. Och vi har ju byggt på oss, liksom, vi har ju verkligen samlat och blivit en specialistenhet liksom, i Sverige för inom forskning och nytänkande när det gäller behandling.
Mm. Men det känns ju väldigt skevt om man är med i en bilolycka. Då väntar man ju inte 4 år att ta tag i de här skadorna som uppstår.
Nej. Nej, men jag vet att jag lyssnade precis på en podd där med Gita där hon tar upp det här med benbrott. Liksom, att om man skulle, liksom, skulle man acceptera om man drabbades av ett benbrott att man inte får behandling av en adekvat personal.
Mm.
Och det hade man ju inte. Utan idag kan det ju vara så att du varit liksom, sexuellt traumatiserad i barndomen och så kommer du in och ska få en behandlare och så beskriver du att du är traumatiserad och så får du en manlig behandlare. Alltså man har ingen känsla för hur det här fungerar och det är så mycket man behöver hålla koll på för att de ska känna sig trygga.
Mm.
Och väl omhändertagna och mötta och att våga liksom, att tryggheten där blir ju som skild på något sätt kontra.
Men hur ser en behandlingsplan ut? Om du får in en, låt säga en 16-åring som har blivit våldtagen, vad är det första man gör?
Det första man gör hos oss är ett läkarbesök hos en, och att man träffar en läkare och får en bedömning så att vi ser hur vi screenar patienten som vi kallar det då. Vi tittar på traumatiseringsgrad och hur liksom den här patienten kan tänkas, vad den kan tänkas ha för vårdbehov så att säga. Och sen så sätter man in då en ansvarig behandlare. Och det är en psykolog eller en legitimerad psykoterapeut. Och därefter så påbörjar man en behandling. Och vi jobbar då utifrån Lifespan Integration som är en traumabehandling som vi använder oss av. Men också att vi har neurofeedback och fysioterapi och så allting som behövs runt omkring. Att man jobbar både med kroppen och själen. Och
vad är Lifespan?
Lifespan är en traumametod som är utvecklad i USA och den bygger på att man integrerar, alltså den är väldigt bra när man ska integrera många traumatiska minnen. Det börjar med att patienten gör en tidslinje där man helt enkelt skriver ner ett minne i sitt liv per år. Och sen så jobbar man utifrån en liksom strukturerad metod där att gå igenom och man lär liksom patienten, det är en neurologisk metod, det är en psykopass man använder den psykologiskt. Och den skapar att patienten kan via liksom, tillsammans med terapeuten då så läser man upp minnen och man då går tillbaka till olika minnen och behandlar.
Mm.
Och den är väldigt bra när man har flera traumatiska minnen, för att tar man en EMDR så behandlar det ett traumatiskt minne så att säga. Vi kan behandla väldigt många traumatiska minnen av liknande karaktär då i samma behandlingsform.
Mm.
Så den är liksom oerhört bra och utvecklad då just för, i Sverige använder den då på VONSA, och den är väldigt bra när det gäller sexuell traumatisering.
Är det bara legitimerade terapeuter som kan göra den här behandlingsformen?
Nej, det är det inte idag. Utan det är även många av dem som utför också kan vara stegettare, till exempel ha en stegettutbildning. Men man ska ju ha en erfarenhet av trauma liksom, eller av behandling så att säga, för att det är en kraftfull metod.
Mm.
Men om det är ett väldigt ungt barn, eller låt säga en 5-6-årig, hur jobbar man med en som kanske inte riktigt har koll på antal gånger, hur det har skett och hur når man ett sånt barn, en sån patient?
Det är väldigt individuellt. Nu jobbar inte vi med så unga riktigt, utan det är lite äldre där man ändå liksom har ett tänkande själv så att säga.
Ja.
Men det är ju väldigt mycket utifrån vad det barnet kommer med för erfarenhet. Det är svårt att säga liksom att det blir den här.
Mm.
Jag är psykonomiker i grunden, så jag skulle liksom ha ett psykonomiskt angreppssätt på det. Men att det finns även vikt att barnet får förstå vad det är liksom, på något sätt, att det som har hänt mig är fel. Det är väl det absolut viktigaste, om det så att säga finns en trygg kontext, för det bygger ju på det.
Mm.
Och det kan man ju tänka med ett barn som varit utsatt på en förskola eller något annat som har en trygg kontext hemma. Då kan det ju bli enklare att behandla än om det är ett mer ostrukturerat liksom, sammanhang i hemmamiljön. Men då så unga barn är inte vanligt att man liksom så här gör en traumabehandling på.
Vad är åldersgränsen för?
Jag vet att vi har behandlat barn som är unga via VONSA. Jag har själv inte gjort det, men jag tänker att det är bra att ha tänkande själv liksom, på något sätt om sig själv. Det är ju som barnet förstår ju inte vad det har varit med om. Det förstår bara att någonting är obehagligt. Barnet kan ju ha helt andra förnimmelser. Min upplevelse är att när man har väldigt tidiga minnen så är de mer kopplade till smärta. Det gör ju väldigt ont att bli förgripen på sexuellt som barn. Och det är liksom smärtominnen, obehagsminnen, skräckminnen. Det är som det med en annan kvalitet.
Mm.
Men ju äldre man blir desto mer kopplar man ju på att man förstår att det är något sexuellt som har skett. Och då blir det mer skam och skuld som behandlas. Så att hur minnets kvalitet är ju viktigt, och var barnet befinner sig i ålder. Så det finns liksom ingen... Ja, det är också så här... Massa tankar på faktorer som påverkar hur man skulle liksom...
Men vuxna som då har med sig från ung ålder, de kan gå och behandla?
De går och behandlar. Det man behandlar är ju minnena så att säga. Mm. Det är ju traumatiska minnen som behandlas och symptomen som personen upplever. Och det går absolut att behandla tidiga traumatiserande övergreppsminnen.
Jag vet att du berättade om någon, när ni går igenom från fall till fall, att ni har någon skala på hur
det... Ja, precis. Dels så screenar vi patienten utifrån ACE, som är en amerikansk studie där man har kopplat samman så att säga olika traumatiska upplevelser, där man vet att ju fler traumatiska upplevelser du har i barndomen, desto större sannolikhet är det till exempel att du drabbas av olika sjukdomar som vuxen och så vidare.
Mm.
Så den använder vi oss av. Men sen har vi en modell som är Sexual Abuse Injury Syndrome, som vi jobbar med att validera för tillfället. Men där tidigare har man alltså inte, man har inte graderat graden av sexuella övergrepp, utan man har varit ganska ointresserad av det i vården, vad man har varit utsatt för, utan man har liksom tittat, men det här hände ju för länge sedan, utan man har bara fokuserat på symptomen idag. Men det vi gör är att vi graderar graden av sexuella övergrepp, och då har vi en 5-gradig skala då. Där det är grad 1, det är liksom oftast de här 10%, alltså singelvåldtäkter, enklare fall. Där det finns ett för och ett efter, så alltså att man har en trygg tillvaro innan och efter. Och sen så pratar vi, då börjar vi komma upp till att man har varit utsatt för som upprepade sexuella övergrepp på grad 2. Och sen så pratar vi att man kan ha varit utsatt för trafficking. Och sen så kommer att man har blivit pedofila nätverk grad 4, eller att man har blivit såld.
Mm.
Eller sen då kommer man på grad 5 och då är det oftast incest och svåra sexuella övergrepp under barndomen. Mm. Så när vi pratar 1, 2, 3 så ser vi att liksom vården absolut kan behandla och ska, liksom självklart. Men när man pratar 4, 5 då är det en specialistklinik som ska in. För de här patienterna går ju oftast bara runt mellan olika vårdenheter. Och vi känner ju att där är, det, där är vi ett jättebra alternativ. Att, liksom, att när de kommer hit så känner de att de får rätt hjälp.
Mm.
Och varje person som jobbar i vår organisation är insatt i den här problematiken. Det finns ingen man möter som inte är specialist inom detta.
Men det har ingen statlig finansiering då? Alltså det...
Socialstyrelsen i år.
Ja.
Mm.
Och det hjälper det mycket eller det självklart behövs
mer? Det hjälper ju att vi sitter här, ja. Vilket vi självklart är jättetacksamma för. Men vi skulle behöva en stabil finansiering över tid. Vi skulle behöva ingå i sjukvårdssystemet på ett, liksom,
vi
ett stabilt sätt.
Varför ingår det inte i sjukvårdssystemet? Det låter ju...
Det händer ganska mycket, tänker jag, inom forskningen och inom hur man ser på sexuell traumatisering. Man har inte riktigt, man har betraktat symptomen. Det har varit liksom fokus på det i svensk sjukvård och psykiatri, att man behandlar symptom. Så kommer man med PTSD så behandlas man för det. Kommer man med dissociation så behandlas man för det och så vidare. Men det vi vet i med det sexuella övergrepp är att det är så otroligt mycket som blir komplext. Man behöver ha ett helt annat stödsystem runt omkring sig. Och man behöver en behandlare som har väldigt mycket kunskap om. För det vi, som är en stor del av behandlingen, det är att lyssna på övergreppen.
Mm.
Och det är ju en... Där finns det liksom att man pratar inom vården om sex, eller som sekundär traumatisering, för det blir också traumatiserande för den som ska lyssna. Mm. Det är också en stor del till varför vi byggt upp den här skalan. Det är för att vi ska bara kunna säga, men det här är en 4-5, så slipper vi på våra behandlingskonferenser sitta och dra alla.
Mm.
För det blir liksom återtraumatiserande för den som jobbar med det.
Mm.
Så det är ju självklart så att traumatiseringsgrad är ju... För mig kan jag kan inte förstå hur vi inte har sett traumatiseringsgraden liksom som viktig när det gäller, alltså utifrån hur sexuellt traumatiserad du är. För det är skillnad på att vara utsatt för en våldtäkt och 100 våldtäkter. Vi kan inte, det kan omrimligt vara så att vi får samma behandling. Men så är det idag. Liksom, att det finns en våldtäktsmottagning och dit går du när du blir våldtagen. Men sen finns det liksom ingen, liksom, eftervårdsbehandlingen är, då ska du söka utifrån symptom. Så att det här är ju liksom ett, det här, vi vonsar liksom, och den här specialistkliniken behövs verkligen.
Det gör
det. Mm. Mm. Ja, men annars kan man dra på, jag opererade ryggen förra året.
Mm.
Och direkt efteråt får man ju sjukgymnastik.
Mm.
Betald då.
Mm.
Dit jag kunde gå x antal gånger.
Mm.
Det är jättemärkligt att inte vi har samma system när det kommer till våldtäkter och övergrepp överhuvudtaget.
Mm.
Vad har ni för budget på ett år?
Ja, gud, vilka bra frågor. Ja, i Göteborg så har jag en budget.
Sara, skulle skicka två miljoner för mig.
I Göteborg kan jag svara, för då har jag en budget på 1,2 miljoner i år. Som jag driver runt detta på.
Det är ju bara kaffepengar.
Ja, vi får inte betalt för vårt jobb. Alltså vi som jobbar här, vill jag säga, gör det av passion och...
Har vi verkligen råd att skicka ut alltså trasiga barn, individer i samhället? Det, liksom, det kostar väl så mycket mer. Vi alltså, hittar ju de här offren på andra ställen senare i livet.
Mm. Vi har ju gruppmedlemmar som pendlar ut och in från psyk.
Mm.
Till akuten.
Mm.
Och de kämpar med det fysiska och det psykiska. Mm. Och alla bollar över.
Mm.
Det måste ju kosta mer.
Jo, men alltså det är ju... Ni liksom slår in öppna dörrar i min värld. Det är självklart så att det här är en kostnadsbesparing. Får man rätt hjälp så är det en kostnadsbesparing. Och framförallt ett minskat lidande.
Ja.
För varje patient som inte får rätt hjälp så är det ett enormt lidande för den personen. Man går och bär på så mycket skuld och skam. Och liksom, kroppsliga symptom. Och in och ut i sjukvården, sjukskrivningar, liksom. Vi vet liksom forskningsmässigt, vi behöver inte prata om att den här gruppen har en högre sjuklighet än andra.
Mm.
Och sen samtidigt så kan man inte heller, men problemet är att man kan inte prata om det här som en målgrupp heller, för det är så spritt samhället och många har ju andra liksom diagnoser och så vidare.
Mm.
Och, men det, de som vill så att säga få hjälp för det här borde ju verkligen få, att man borde få en behandlare som vet vad, som har också valt det här så att säga.
Mm.
Som en inriktning.
Ja, för vi träffar ju de här männen som söker barn i sexuellt syfte. Och många av dem hör ju av sig direkt till oss. Och då har de redan kommit in i psykvården. De har skrivit in sig på olika kliniker.
Mm.
Och även då få hjälp för en sexualitet som de då helt plötsligt inte känner att det är deras.
Vilket i sig är tur att de inte behöver vänta 4 år.
Ja, i och för sig. Men att offren, att man blir helt ifrånkörd, det känns ju för jävligt.
Ja.
Och där kan man tänka sjukvårdssystemet uppbyggt, för det beror ju på att det är en diagnos man utreds för då, så att säga, inom pedofili, så att säga, det är parafili då.
Mm.
Och här är det ju att man kan ju få liksom hjälp för liksom ångest, men ångest är ju en del av det här stora, så att säga. Så att problemet är att du får hjälp för enstaka symptom, men du får inget helhets... liksom, tänk runt det.
Tror ni att SAIS kommer att bli en diagnos, sexual abuse injury syndrome? Att det kommer att bli en riktig diagnos?
Nej, jag tänker att det är ett utvärderingsmaterial, så att säga. Jag tror inte att man kan... Jag tänker inte på det på det sättet. Nej. Jag tänker att det är ett bra screeningmaterial som man kan använda sig av. Och att vi behöver i alla... liksom, inom alla vårdinstanser behöver vi fråga om våld i nära relationer och en utsatthet, sexuell utsatthet, så att säga, var man befinner sig, för att kunna ge rätt hjälp. Men då måste behandlaren som sitter på andra sidan våga fråga det. Och man måste också våga ta emot det svaret. Och man måste framförallt veta när man har fått svaret vart man ska skicka patienten.
Mm.
Så idag tror jag det är en problematik. Att man vet inte vad man ska göra med liksom, information om att någon har varit utsatt. Så att det blir heller att man inte frågar, för att det är svårt. Alltså det finns ingenstans att remittera.
Den där frågan som alla ställer och som ingen har svar på. Blir man... förövare av att ha varit utsatt? Ökade risken där?
Precis, vi pratade om det sist när vi träffades. Ja. Om vi då tar...
Jag tänkte bara det kunde vara bra för alla att höra det här.
Ja, oh, gud, men det här är en sån bra fråga att du tar upp. Det finns absolut inga enkla svar på någonting av de här bitarna. Men man kan titta bara, om vi tittar på den här könsfrågan igen då, om vi tänker att 90% av alla utsatta är kvinnor och 10% av förövarna är... eller 90% av alla utsatta, så att säga, är kvinnor och 90% av alla förövare är män, så stämmer ju inte det. Då skulle det ju varit liksom kvinnor som var förövare. Och så är det ju inte. Och det man ser idag, det är att det är självklart att det finns förövare som har varit utsatta. Det är liksom, men det finns också liksom, det är ingen korrelation.
Det är ganska många som har varit utsatta. Så att
ja, det är väldigt många som har varit utsatta i vårt samhälle. Men snarare att det finns studier som är gjorda på till exempel män som har överlevt incest. Där visar på att de har snarare liksom en ökad rädsla i sitt föräldraskap. En ökad ångest i sitt föräldraskap i relation till att de... vågar inte duscha med barnet. De vågar liksom aldrig röra, nästan vågar inte kramas. Och när de tröstar barnet kan de känna obehag. För de är så otroligt rädda. Så snarare att det finns studier som visar på det.
Där känner jag igen mig själv väldigt, väldigt starkt.
Mm.
Och det, vi får ju ofta det påståendet att vi ska tänka på att föräldrarna har ju själv varit utsatta. Att det ska vara någon... både ursäkt och förklaring.
Mm.
Och det säger sig själv att det... i mitt fall så hade vi då en förövare som fick grepp sig på ungefär 200 killar.
Mm.
Min förövare då. I friidrottsmiljö i Göteborg.
Mm.
Det skulle innebära att de 200 killarna i sin tur skulle då förgripa sig. Och då, det började väl för 35-40 år sedan.
Mm.
Vi hade ju haft hela Göteborg full med pedofiler i så fall, som är friidrottsmiljö då. Det säger sig själv att det funkar ju inte så.
Nej. Jag tror att det är en gammal liksom myt, och det är tyvärr gamla teorier, psykologiska teorier som ligger bakom att skapa detta. Men jag tror bara att vi får bara sluta prata om det på det sättet. För det är de som är absolut mest förgripna på det är kvinnor, och kvinnor är minst förövare. Ja. Så att det är liksom ingen...
Ja, den liksom som jag aldrig hört förut, den är ju klockren. Mm. För då ser man ju verkligen att det stämmer ju inte.
Nej.
Men då kommer ju några av de här försvararna säga, ja men den här 10% män, de blir ju förövare då.
Ja, hade det ökat så hade alla varit
förvånade. Ja, nej, men jag tror inte man kan säga så, utan det är ju liksom, det är ju traumatiska erfarenheter sen. Liksom, men här blir ju nästa fråga då, så att säga, hur betraktar man pedofili? Betraktar man det som något som är liksom Det finns ju två skolor där. Alltså, är sexualiteten någonting som är, alltså, socialkonstruktivistiskt, någonting som är samhället, utskapat av samhället, eller är det någonting som är essentialistiskt, att det kommer inifrån som en drivkraft? Jag tror ju att sexualiteten på något sätt har en inneboende, alltså att det är den vi är, att man kan inte, och där så är det ju så, har du ett tändningsmönster mot barn så är det ju så att säga, jag tänker att det är någonting som man har, så att säga, som man har i sig. Mm. Och vi vet också att det här finns i alla samhällsklasser, alla länder. Mm. Det är ju en, liksom, över hela världen ser det ut ungefär samma. Så att man kan ju tänka på det som något, någon som kommer inifrån. Liksom. Och då är det ju inte beroende av erfarenheter sen.
Då kommer den självklara frågan då. Går det att bota pedofil?
Nu jobbar inte jag med förövarpsykologi, så att det vill jag nog liksom säga. Först finns det många som gör det, eller förövarbiten som gör det väldigt mycket bättre. Jag vet ju att ni har träffat Preventell och Kristoffer Ram då, som gör liksom spännande studier på Karolinska. Där man tittar mer utifrån ett biologiskt perspektiv och man tittar utifrån ett medicinskt perspektiv att dämpa sexualiteten. Som sexolog så kan jag känna nej. Det går inte att bota en sexualitet. Så kan jag tänka. Och det största problematiken man har i vården, eller så att säga i fängelsevården då, när man ska ge behandling till den här målgruppen då, eller till de här som har utsatt. Det är ju ett behandlingsform. Behandling är någonting man får för att man upplever att någonting inneboende i en är fel. Alltså som man vill ha hjälp med och vill förändra. Och tittar vi bland sexualförövare så är det ju att alla känner ett offer men ingen känner en förövare, brukar man ju säga. Och det beror ju på att det är ingenting man erkänner, och där är de oftast förnekare då, som man kallar det för. Och jag vet att jag läste en forskningsstudie där man skulle liksom få ihop en grupp som skulle göra gruppterapi, och man har hittat en jättebra amerikansk metod, och så ville man ha liksom, få ihop då. Man ville blanda pedofiler och våldtäktsmän då, för att pedofiler är oftast mer tysta inåtvända, och våldtäktsmännen hade liksom en mer, de hade en högre status i fängelset också, så man ville liksom göra en mix, och då ville man max ha 20% som var förnekare av att de har begått brott. Och det gick ju inte ihop en sån grupp. De var ju liksom 90% förnekare i den här liksom konstellationen. Det är ingen som går och säger att jo, men jag är våldtäktsman, intervjua mig. Eller jag har den här. Mm. Det är väldigt ovanligt. Så de som söker sig till hans studie tycker jag är väldigt modiga. Som faktiskt erkänner. Men sen så det är absolut viktigast. Och det skulle jag ha sagt från början. Vi måste skilja på en pedofil och en förövare. Mm. Vi måste göra det. För att det går, alltså det är att ha en sexuell dragningskraft mot barn. Och sen att agera ut på det är två olika saker.
Mm.
Och det finns mycket fler pedofiler än vad det finns förövare. Mm. Så den är ju jätteviktig.
Mm. Finns det ofarliga pedofiler?
Då får man definiera farlig så att säga utifrån det ordet. Det finns pedofiler som inte är förövare.
Mm.
Så skulle jag vilja uttrycka.
Är det inte mer att de väntar på rätt tillfälle? Tillfället gör 20. Det är bara så här, jag skulle aldrig göra någonting. Jag menar, nu är det ju förbjudet att titta på barnprogram till och med. Så redan där är det ju ett fel. Men många då, eller de här som är skyddade då, pedofiler, säger att alla förgrep sig inte på barn.
Mm.
Men det är ju ingen som vill garantera att de inte kommer göra det någon gång i framtiden.
Det går inte.
Nej.
Nej. Och nej, jag tänker att det tändningsmönster på något sätt, det är ju som att de har ett tändningsmönster mot barn.
Ja.
Och det är liksom där är det att det är det som är en, liksom den sexuella preferensen. Så hur ska man tänka där? Det är, vi vet ju att när man så att säga tar bort möjligheten för en person att inte förgripa sig, så förgriper de sig inte. Så är det ju också.
Mm, precis.
Men det är en jättesvår fråga. Jag har svårt att liksom...
Du jobbar ju med offren, det är bara intressant att höra. Vi brukar fråga det till de flesta vi träffar.
Ja.
För det finns en uppfattning att det finns ju siffror till och med, att det finns 30% ofarliga pedofiler i den här gruppen. Mm. Hur man har kommit fram till det har jag aldrig förstått.
Men jag tänker det som ni gör, som jag kan tycka är spännande då, det är ju att ni belyser ju mörkertalet. Mm. Det här bekända mörkertalet som man alltid pratar om. Att man säger att jo, men vi tror att det är liksom den här prevalensen i samhället, så här många som är utövar det här eller som är, har den här läggningen då. Men det ni belyser är ju med era liksom, de ni hittar, det är ju verkligen att vi visar på hur vanligt det är. Mm. Och att det helt plötsligt blir ju liksom en... att ni då på ett år ska ha då träffat på så många är ju ganska osannolikt i forskningssammanhang om man tittar på siffror.
Och vi träffar ju på dem när de ska förgripas också. Mm. Så att det finns ju liksom ingen...
Jo, de är ju förövare. Ja, de är förövare. Det går liksom inte att...
Nej.
Vi kallar dem gäddor, för vi vet ju inte om de är pedofiler, om de, eller vad de är för någonting, av vilken orsak vet vi inte. Vi vet bara att de hugger efter barn.
Mm. Ja. Det men vi träffar dem liksom när de... ha fingrarna i kakburken liksom.
Mm.
Det är ju lite annorlunda när de forskar på, det är ju allting på frivillig basis.
Mm.
Det är ju inte frivilligt att de träffar oss. Så att vi träffar ju faktiskt de som hade tänkt att förgripa sig på ett barn.
Mm.
Därför så har jag väldigt svårt att tänka mig att det finns någonting man kan säga ofarligt.
Mm.
För det när tillfället kommer så tror jag att de flesta kan gå över den gränsen.
Det som är skrämmande tycker jag att det är bara 10% som är dömda av de som vi träffar. Det är runt 10% av dem.
Det tycker jag stämmer väl överens med hur det ser ut forskningsmässigt. Alltså på hur många, utifrån hur många då som är brott som inte, så att säga, sexualbrott som inte anmäls.
Mm.
Men för barnen är de farliga.
Ja, precis. Och det är därför vi håller på med det vi gör. Vi gör det för barnens skull. Mm. Ingenting annat.
Nej, men samma anledning till att jag träffar er. Alltså jag upplever att det era metoder så att säga används ju i andra länder, fast från polisens sida.
Mm.
Och det är klart att det finns mycket att säga om att man om det som jag känner, ja, det är en helt annan dialog, men för barnen känner jag liksom att det är ju så viktigt att vi belyser det här, hur vanligt det är och att föräldrar förstår. För det gör man inte. Och det, vi vill liksom, det här är lite sådär som att, jag brukar tänka på det som att det är nästan som att man pratar om det här med sexuella övergrepp som att det är nästan som att träffar av blixten, det är så jäkla ovanligt liksom. Och så är det bara hur vanligt som helst. Varför är vi så rädda då om det är så ovanligt?
Mm.
Men varför gör man egentligen så? Jag vet att det är många i gruppen som frågar om det här. Det första som händer om ett barn berättar, det är att de blir skickade till en NPF-utredning med ADHD, autismutredning, hjärnröntgen.
Mm.
Vad är det mer? Det är sån här EEG.
Mm.
Det är väl vad man skickas till en början. Istället för en traumautredning så skickas man till det trots att övergreppet är så vanligt. Varför gör man så?
Det kan jag inte svara på. Jag vet faktiskt inte vad som händer med ett barn när man anmäler. Jag har inte kunskap om det, så att säga, hur den gången går.
Det är väldigt vanligt att de här barnen får en ADHD-diagnos, en autismdiagnos. Att de...
Det är väldigt vanligt att när man har alltså en traumareaktion att, man kan bli, att det kan misstolkas som en annan diagnos. Så det finns det absolut risk till. Eller för. Men jag kan inte svara för... hur man, så att säga, det är väldigt viktigt att komma i kontakt med socialtjänsten och med polisen, tänker jag. Först att liksom göra en brottslig utredning på det hela.
Mm.
Och sen tänker jag att det behöver komma in en behandlingsdel efter det. Och att vi har kompetenta personer som intervjuar i de här frågorna. Och, men jag får jättemånga gånger frågan så här, att hur kan du snabbt säga hur man ser på ett barn om det är utsatt och så vidare. Och det tycker jag det är så otroligt svårt, för det finns liksom inget enkelt svar, utan det kan, barn kan agera ut på huvudet. Ett kan vara utagerande, ett annat blir tyst. Det är liksom, det är så skilt hur det här ter sig och om man berättar. Men det vanliga, alltså vanligtvis är det så att barn berättar inte, utan det får pågå jättelänge. Och just när man tittar på den här typen av där barn så att säga har varit ute på nätet och sen då söks upp i sexuellt syfte för mannen med våldtäktssyfte utifrån självklart hur det ser ut i vad det egentligen är, så är det ju sex som självskadebeteende. Eller att, och det börjar vi också bli väldigt medvetna om nu, att barn helt enkelt, hur vi ska jobba med den frågan och jobba liksom preventivt, tänker jag att skolorna behöver bli mer engagerade i, och vi behöver prata om det som att det faktiskt finns. det här är liksom ett reellt problem.
Ja, jag tror många har, det som vi har sysslat med nu i ett år har ju gett eko. För nu märker man ju i kommentarsfälten att hur många finns det egentligen? Är det så här vanligt?
Ja.
Och vi känner ju att vi har ju inte varken tid eller resurser att verkligen belysa hur stort problemet är.
Mm.
Det är gigantiskt.
Mm.
Så att det är mycket att jobba med.
Tar du patienter som har varit utsatta för ISEV, alltså internetövergrepp?
Ja, det betraktas ju det också. Alltså det är ett sexuellt övergrepp också, så att säga, att man har blivit kränkt på ett annat sätt. Så det ingår ju absolut.
Och de, hur mår de efter?
Det är självklart också hur, så att säga, hur långt det har gått, om man har liksom skickat bilder eller om det har blivit, och också hur man har blivit tystad är ju jätteviktigt. Där är det mer vanligt med hot. Men även med ute förekommer ju. Men det kan ju vara hot om att ens föräldrar ska, alltså man ska döda någon i familjen, eller det kan ju vara väldigt grova hot som barnet utsätts för. För att bli tystad helt enkelt. Och den biten upplever jag är väldigt liksom stor terapeutiskt. Alltså hur har man blivit tystad som barn? Men jag tänker att det finns väldigt, så vi vet inte forskningsmässigt hur det påverkar riktigt än, hur de, liksom ett övergrepp så att säga, som inte är då med fysisk, utan ett övergrepp som är i den digitala miljön. Men skammen barn känner är ju oftast jättestor. Och skuldkänsla, hur kunde jag gå på det här, eller hur kunde jag liksom inte stoppa det, varför sa jag ingenting till mamma?
Hur långt är ett snö, höll jag på att säga, men nej, hur lång är fonsorbehandling?
Den kan vara lång. Den kan vara flera år.
Och då är det samtalsterapi?
Det är ju hela tiden vi kopplar, så vi har ju psykiatriker och läkare och fysioterapi, neurofeedback och samtalsterapi då. Men som behandlande psykoterapeut så har jag ju långa behandlingar med mina patienter. Så långt som det behövs.
Vad är neurofeedback?
Oh, det är inte jag som ger det, så där tänker jag säga pass. Hade jag fått frågan innan så hade jag haft det. Jag ska precis gå in
och
jag tänkte jag ska lära mig mer om det till hösten, och jag är precis inne i.
Det tar vi nästa podd.
Jag vill låta Gita.
Gita på svar.
Vi ska väl tillägga att vi har ju ett BAP-run nu den 6/6 här i Göteborg. Bikers Against Pedophiles. Där överskottet går till Vonsa.
Jag såg det.
Så att vi hoppas att vi ska få in. Blir det bra väder så kan det nog bli över 100 000, 150 000 kanske som går till Vonsa.
Ja, vi är tacksamma för varenda krona. Så att, är det. Varenda krona går till behandling.
Det är det som är skönt att höra. Men ni som är intresserade av att komma till vårt BAP-run här i Göteborg, gå in på www.baprun.se. Det går även att skicka pengar direkt som vi då skickar till Vonsa.
Och det går också att skicka pengar direkt till Vonsa, ja, skulle jag säga. Bli månadsgivare eller sponsor eller gå in och skänka ett bidrag. Som sagt, alla pengar går till behandling och vi är tacksamma för varje krona.
Det som skulle vara självklart, det är ju inte självklart. Det är ju att det finns behandling för det här.
Precis. Vi hoppas på mycket som händer i framtiden. Praktiskt.
Ja, det måste det.
Vad säger vi?
Tack så jättemycket.
Jätteinformativt.
Förlåt att jag glömde frågan.
Det är ju mer spännande, för jag gör det på volley så att säga.
Då är vi klara för idag.
Yes.
Tack så mycket.
Tack.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.